Välkommen till Stressforskningspodden, Robert Johansson.
Tack så mycket.
Vi har ett ämne här som heter maskinpsykologi.
Äntligen.
Äntligen, säger allt fler forskare och lyssnare förhoppningsvis. Och det här kommer faktiskt koppla tillbaka lite grann, tror jag, hoppas jag, till det avsnitt vi nyss, ja inte nyss men för ett tag sedan, släppte om språk och hälsa. Mm. Kanske lite grann om dualism som vi var inne på eller att halka in på. Om vi först bara säger någonting om dig, Robert. Vem är du?
Ja, den frågan kan man ju ställa sig själv som en del av en dualism eller inte. Nej, men för att svara på det så, jag jobbar ju precis som du på psykologiska institutionen och är lektor där och jobbar som forskare och lärare och tycker att maskinpsykologi är spännande.
Lite kort, vad är maskinpsykologi?
Ja, jag tycker att man kan beskriva det som ett interdisciplinärt samarbete mellan, ja men låt oss säga, psykologi och datavetenskap. Men att det kan faktiskt vara mer utmanande än man tror att klargöra vad som faktiskt är ett interdisciplinärt arbete, tycker jag. Mm. Som skiljer sig från bara ett, vi kan säga, samarbete. Mm. Det är att verkligen vara en interdisciplinär vetenskap som jag då försöker hävda då att maskinpsykologi är. Det tycker jag är snäppet svårare då än, som sagt, bara ett samarbete.
Mm. Och du har ju den här intressanta kopplingen mellan psykologi, klinisk psykologi, men också ett stort intresse, förstår jag, för grundläggande,
absolut,
om jag vågar säga, mekanismer. Och du har också då forskning i datavetenskap. Mm. Och i detta möte så tycker jag det ryms en hel del filosofi.
Absolut.
Vetenskaps...
Extremt mycket. Ja, både vetenskapsfilosofi men även grundläggande filosofi, om man kan kalla det så. Alltså epistemologiska, ontologiska frågor.
Just det.
Alltså, vad är sanning? Hur fungerar världen? Och sådär.
Mm. Intressant fråga i sig, tycker jag, att man så lätt hamnar i detta. Vad är en människa, till exempel? Mm. Och det faller sig egentligen väldigt naturligt vid närmare eftertanke att ställa sig den frågan när man tänker på ämnet maskinpsykologi. Mm. Inte minst eftersom det förhåller sig till artificiell intelligens. Men jag tror vi väntar lite med definitionerna. Det finns en uppsjö exempel i populärkulturen om artificiell intelligens och faktiskt också hotet från artificiell intelligens i böcker, filmer och så vidare. Och ett klassiskt exempel som vi faktiskt haft uppe här tidigare i podden i ett avsnitt om utmattningssyndrom med Christian Ryckman. Då var det en illustration från en film som kompositören Anders Hillborg hade gjort. Det han illustrerade med ett stycke som heter Hal Stacey, det var datorn Hal 9000 i Stanley Kubricks klassiska film Ett rymdäventyr. Och det byggde på en roman, en rymdodyssé av Arthur Clarke som kom lite tidigare. Och här har vi någon slags konflikt som uppstår mellan den artificiella intelligensen Hal som kan prata och som tycks ha börjat få egna visioner och uppfattningar om vad som är viktigt i livet, höll jag på att säga. I konflikt då med astronauten som talar med Hal genom ett särskilt gränssnitt och försöker få stopp på Hal.
Mm.
För att inte bli dödad, va?
Ja, så är det.
Dra ut minneskretsarna.
Försöker du dra ut dem på mig nu genom att fråga om det stämmer?
Lite.
Ja.
Jag känner att jag har starkt behov av att göra dig något mer förvirrad i förhållande till mig. Ja. Men vi lyssnar på några sekunder från kommunikationen mellan astronauten och den artificiella intelligensen, det vill säga datorn Hal.
Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Where the hell did you get that idea, Hal?
Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock.
Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult.
Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors.
Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Hal? 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 Hal?
Säger det här avsnittet i det vi hörde någonting om det verkliga problemet med artificiell intelligens?
Ja, alltså till att börja med vet jag inte om man kan säga så att det finns ett verkligt problem med artificiell intelligens. Jag tycker absolut att det här klippet är bra. Och det kan ju... Jag tycker det illustrerar det här när en dator eller en artificiell intelligens då agerar utifrån någon form av, vi kan säga, måluppfyllelse. Och det där är ju en del av en viktig debatt, och det finns ju många klassiska AI-exempel så där. Ja, men kan det bli så att en AI som ska producera gem kommer att förgöra världen och så där? De exemplen tycker jag är ganska ointressanta, men det här med, ja, men låt oss kalla det mål, eller jag kanske egentligen skulle säga behov, är ju någonting som är väldigt närvarande hos oss. Alltså vi är ju på en och samma gång, skulle jag säga, biologiska varelser och psykologiska varelser. Och biologiska behov kan ju vara väldigt närvarande i psykologiska processer. Och på samma sätt då så...
Finns det icke-biologiska behov?
Ja, det kanske man kan säga, tycker jag i alla fall, vad ska vi säga? Att tjäna pengar till exempel är ju någonting som många strävar efter. Och mycket politik kan ju till och med utgå från premissen att det ska fungera som en förstärkare med pengar. Så kanske jag skulle säga att det är lite mer av ett härlett behov. Alltså att det andra behov har lett till att vi strävar efter att tjäna pengar. Och det kan ju vara allt ifrån då, att faktiskt kunna överleva till att en del pengasträvan kanske handlar också om saker som självbild och sådana saker. Så det, jag tänker att nästan allt vi gör, skulle jag nog säga, är icke-medfödda behov, om man då ens ska kalla det behov fortfarande.
Det jag möjligen vänder mig mot, det är att medfödd och biologi ska vara något slags likhetstecken.
Ja, det tycker jag är en väldigt klok invändning.
Vi kanske återkommer lite.
Ja, du får gärna utveckla nu om du vill.
Spännande. Ja, nej, men jag bara tänker att vi ofta pratar om biologi på det sättet som att det är någonting annat än det vi menar med någonting också ganska oklart, men som dels kanske sker upp i huvudet, och så är biologi det som sker ut i kroppen. Eller så menar vi någonting lite deterministiskt. Vi menar någonting som är svårt att påverka och som finns med från början och därför då inte interagerar med miljön. Vi vet ju egentligen extremt väl att, att de gener vi kommer med stängs av och sätts på i väldigt hög grad, i alla fall utifrån miljöfaktorer. Mm. Så det är väldigt svårt att prata om det egentligen. Men vi säger till exempel att ja, det är en biologisk... Det, anledningen till att en person gör på det här sättet, det är biologin. Och då förklarar vi till exempel en könsskillnad med en sån förenkling. Mm. Och vad menar vi då med biologi? Menar vi en person uppfödd utan ett socialt sammanhang skulle då mer sannolikt ha ett visst beteende om han var en man än om han var en kvinna? Eller vad menar vi egentligen? Mm. Och, ja, men... och det kan vara, det är en kanske en praktisk förenkling i många fall, men det är också förvirrande.
Mm. Ja, men det tycker jag verkligen som... Att vara forskare har lärt mig det här att när ett svar kommer snabbt eller en förenkling sker så kan det ju ofta vara att man kapar bort en del av ett mer komplext svar, en del av sanningen om man får säga så.
Verkligen. Och då måste vi frigöra oss från en del av de här strukturerna eller det som språket och sättet att tala om någonting på för med sig, för det styr ju våra tankar i hög grad, men det får ju också med en, det är en stor utmaning också att kommunicera med de, med icke-forskarsamhället på ett sätt som är begripligt och användbart om vi alltid fastnar i definitioner och så vidare. Klart. Men självransakan där är ju verkligen alldeles utmärkt. Mm. Och nu är vi redan inne på en fråga som är jätterelevant i det sammanhang, inte minst som är ditt specialintresse med maskinpsykologi. Det är vad är ett medvetande? Vad är, kanske till och med vad är liv? Mm. För här är det ju så utmanande att vi tänker oss någon slags kretsar eller vad det nu är för byggstenar. Som då kan efterlikna så många egenskaper som vi skulle kunna ha, som vi har som människor och som vi nästan pratar om som att de är inte biologiska, utan de är liksom någonting utöver biologin, någonting nästan finare än biologin. Så jag tycker det är lite utmanande på det sättet att fundera kring.
Jag kan säga att senast i morse så läste jag en artikel, jag läste den förut, men den landade i mitt knä i morse och den utforska just det här med organismens roll i beteende. Och till och med Skinners klassiska bok från 1938 heter ju Behavior of Organisms. Och of kan ju på ett sätt signalera att det finns någon form av, vad ska man säga, kausal riktning eller att beteendet ska härstamma från organismen och sådär. Och här kommer ju det här då att om man riktigt, riktigt klargör, vi kan säga vad Skinners psykologi stod för, så är organismen inte det som vi kan säga, man brukar säga att det är inte en teknisk term. Det vill säga, det kanske inte är någonting som i sig har ett förklaringsvärde utifrån just den typen av psykologi. Och, men det fanns en benämning i den här artikeln som jag gillar jättemycket. Det här att organismen är deltagare i ett komplext fält av interaktioner. Att det sker inlärning i tid och rum. Händelseförlopp fortsätter att hända ungefär. Och organismer deltar i det, men är inte orsaken till dem.
Spännande.
Ja, jag gillar den benämningen.
Utmanande och intressant. Ja. Men här i den här dialogen låter ju som att den är självmedveten. Astronauten kommunicerar kring, även kring sociala frågor och sådär med Hal. Och du nämner behov. Tänker du nästan som att det finns liv i den här artificiella intelligensen eller i en kommande?
Jag tänker, alltså vårt bästa exempel på artificiell intelligens många känner till idag är ju ChatGPT och sådana grejer. Och jag tänker väl egentligen inte att den kanske är så oerhört olik HAL, utan man kan ju tänka sig att ChatGPT som är kopplat till någon viss, vi kan säga, funktionalitet i något system skulle kunna fungera som HAL. Och ChatGPT skulle jag absolut hävda att den inte har något behov, utan att den helt enkelt är en sorts ett väldigt, väldigt stort medelvärde gjort på väldigt, väldigt många konversationer och fakta som vi kan säga tillämpas i en viss situation. Och sen är det ju vi som kanske människor tillskriver den kanske ett medvetande eller tillskriver den egenskapen, men det behöver ju inte betyda att den har det.
Nej.
Och sen då om HAL har ett medvetande eller inte, det kan man fundera på. Sen med det sagt så tänker jag i högsta grad att det finns möjlighet att göra artificiell intelligens som har behov, som har intentioner, drivkrafter, känsloliv, självmedvetenhet, medvetande och så vidare och så vidare.
Du tycker principiellt att det är inte omöjligt?
Jag tänker inte alls att det är omöjligt, och faktiskt mycket av det vi gör också i våran forskning om maskinpsykologi handlar ju om det. Och jag kan väl säga lite kort bara ingången i det.
Föreslår så här att gör som du nu tänkte, säg någonting kort om ingången, så ska vi återkomma mer till din forskning lite senare. Ja.
Nej, men det jag hade tänkt säga var att det är ju ganska vanligt att man, precis som att man kan tillskriva att ChatGPT har medvetande eller sånt där, så använder vi ju psykologiska begrepp om saker som sker i maskiner. Det kan ju vara att vi säger att de tänker eller att de lär sig eller något sånt där.
Mm.
Och sen en sak som jag tycker är att man ska behålla de psykologiska begreppen för psykologiska fenomen. Och då menar jag inte alls bara då när organismer är deltagare, utan det handlar om ett visst angreppssätt till problemet. Alltså hur kan en maskin tänka? Kan maskiner tänka, är den här klassiska frågan från 1950. Tycker jag är en jättebra fråga. Men jag tycker man alltid egentligen menar då, kan maskiner tänka så som människor tänker? Och det är egentligen samma fråga tycker jag då, som kan en maskin ha medvetande? Kan en maskin ha känsloliv? Kan en maskin lära sig så som människor lär sig?
Mm, bra poäng.
Och det skulle jag verkligen säga är vad jag menar med maskinpsykologi. Mm. Kan maskiner göra eller uttrycka psykologiska processer så som psykologiska processer sker hos människor?
Mm.
Och där skulle jag verkligen säga att svaret är ja. Som en teaser inför det.
Ja, spännande. Och det här tankeexperimentet där man kopierar en person X och har en exakt kopia av den personen, får enligt ditt synsätt, får den med sig alla egenskaper? Får kopian alla samtliga egenskaper, minnen, känslor och så vidare som ursprunget?
Alltså det är ju ett hypotetiskt exempel, tänker jag. Men om man skulle, om vi tar den typen av AI som jag arbetar med, då har ju den verkligen en inlärningshistoria under sin livstid. Precis som du och jag har då. Och ChatGPT skulle jag säga mer är, den har en annan typ av inlärning. Den är upptränad på väldigt mycket data. Sen när man startar den så kan den, för enkelhetens skull kan man säga att den lär sig inte så mycket, eller egentligen inte alls, i samtalet med dig. Den uppdaterar inte sin databas kan man säga. Då måste någon aktivt träna om den. Och bara den ingången i AI har sina begränsningar. Men det här som jag menar om är att en maskin som kan lära sig, eller en AI som kan lära sig under sin livstid, då är det mycket närmare då det som man brukar prata om som det blir en typ av anpassning till kontexten. På engelska adaptation. Och har man en sån AI, för att svara på din fråga, det finns egentligen ingenting som hindrar att jag, vi kan säga, interagerar med den i ett år. Sen gör en kopia av den. Och sen kommer ju de såklart att ha, de två kopiorna har väldigt olika typer av interaktion med omgivningen därefter.
Såklart.
Och på samma sätt då, om det var möjligt att kopiera Mats Lekander, förutom att alla poddlyssnare skulle få dubbelt så många poddar, så, så tycker jag egentligen inte, jag tror man ska vara lite vaksam mot experimentet, för det kan leda till många typer av idéer att psykologins studieobjekt är inne i individen. Vilket jag då inte tycker. Men med det sagt, det här låter lite konstigt kanske, så är jag ändå öppen för då att den klonade Mats Lekander skulle då tänka, känna, veta, tycka allt precis som den andra tyckte och tänkte en kort stund innan de två hade börjat interagera med omgivningen vidare.
Ja, det är väldigt likt mitt synsätt om man ska hårdra det. Det måste jag ändå säga. Och det skulle säkert gå snabbt då, att man har annan inlärningshistoria. Man ser förresten på djurexperiment att möss eller råttor då, som är helt lika genetiskt, utvecklas väldigt olika. Mycket olika på sätt som är väldigt svåra att förklara, också svårt att se. Men man kan, det utvecklas liksom olika populationer i vissa egenskaper till exempel. Där biologin i bemärkelsen genomet är lika. Vi kör lite definitioner här, tänker jag. Vad menar du med en maskin?
Ja, men det är flera som har sagt till mig, men Robert, varför säger du inte AI-psykologi? Eller varför säger du inte något lite mer så här klatschigt? Och dels så, som med mycket i livet, så var det här bara någonting som landade. Jag tror det var 2019. Jag minns i alla fall att jag använde begreppet första gången då. Och ganska tidigt så höll jag ett föredrag som hette From Machine Learning to Machine Psychology. Så att dels var det väl lite att anspela på att leka lite med de här orden då. Men faktiskt det som jag alltid har menat är det här att vad händer med psykologin om vi gör den mer abstrakt? Och med det så menar jag, vad ska jag säga? Ja, men låt säga att vi, som du var inne på, studerar möss till exempel. Gör vi ett experiment där musen är i en låda med en lampa och en spak eller något sånt där, så kan man ju ganska snabbt träna den här musen att trycka på spaken på ett visst sätt när lampan lyser, och då så får den vatten och sånt där.
Den typen av experiment gjorde vi under psykologutbildningen i Uppsala på 80-talet.
Tycker jag är fantastiskt. Mm. Och då kan jag ju säga att i framtidens psykologutbildning, både i Uppsala och på andra orter, hoppas jag att man just kan ha AI-system som i de här experimenten. Och där tänker jag då att då är det ju, visst, man kan göra jättebra, vi kan säga, pedagogiska verktyg, och det finns redan. Men det är ju något som är lite ballt på något sätt om den här processen som sker med, låt oss kalla den virtuella råttan, att den faktiskt lär sig, vad jag skulle säga, på riktigt. Att det inte är ett citat simulerat slutcitat lärande. Och det där, det är risk att trassla in sig i det där, men det jag var inne på för 5-10 minuter sedan, det här med att när vi använder begrepp som lärande så som människor lär sig, och tänkande så som människor tänker, om vi då kan visa att AI har lärt sig på ett sånt sätt, det vill säga interaktion med omgivningen, då skulle jag säga att då är det inte simulerat lärande eller artificiellt lärande, utan då är det lika riktigt lärande som när en biologisk organism lär sig.
Mm.
Men för att återgå till det där med maskinpsykologi då, så att när man kan ju beskriva händelseförloppet med råttan i termer av lampa, spak och vatten. Men för vi in en abstraktion och istället kallar det där, låt oss säga, stimulus, respons, konsekvens, eller det finns, man brukar använda begrepp som diskriminativt stimulus, respons och låt oss kalla det förstärkning. Då har vi redan där abstraherat genom att införa såna abstrakta termer. Sen skulle man ju kunna tänka sig att det spelar ju, säger vi, roll för musens lärande om det här vattnet som belöningen kan vi kalla det, kommer en sekund efter spaken, 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder. Och det jag första gången menade med abstrakt psykologi var ju att tänkte om vi kunde göra alla varianter av det här. Alltså att vi har som en parameter för alla de här varianterna. Tänk att kunna göra inlärningsstudier där vi har så att säga täckt alla fall på det sättet. Då får vi en helt ny typ av abstraktion i psykologin.
Du tänker dig en beskrivning som inbegriper alla de här eventualiteterna eller fallen? Eller tänker du att alla eventualiteter ska finnas i informationen?
Ja, jag tänker, alltså det som verkligen särskiljer den här typen av inlärningspsykologisk forskning som ni lärde er på psykologutbildningen, det är ju just att det är från botten och uppåt. Alltså man genererar ju termerna och teorierna från, man beskriver verkligheten och abstraherar därifrån. Så det är det jag menar med att man skulle helt enkelt beskriva alla möjliga fall eller alla möjliga varianter som den här råttan kan utsättas för i de här situationerna. Då blir det ju en annan typ av redovisning av den vetenskapen, kan vi säga. Så det var, vi kan säga, någonting jag tänkte på mycket då 2019, att wow, vad häftigt det skulle vara om inlärningspsykologin var helt klarlagd, kan vi säga, på det sättet. Det kräver ju så att säga självklart att AI som den virtuella råttan styrs av, att den fungerar som den ska. Men under förutsättning att vi hade kommit dit då, wow, då skulle man ju kunna täcka hela inlärningspsykologin. Så det menar jag med abstrakt psykologi. Och det här ordet maskin, jag använder det i en, vi kan säga som man gjorde innan artificiell intelligens. Då fanns det ett fält som hette cybernetics, cybernetiken. Och där pratar man om maskinen som, den vetenskapen brukar man säga handlar om alla tänkbara maskiner. Och då handlar det inte om kugghjul eller kretsar, eller, utan då är det just abstraktioner, alltså abstrakta maskiner.
Mm.
Så det är viktigt. Faktiskt det jag menar.
Ja, och det är viktigt eftersom man har beskrivit den här människan som en maskin. Man har också vänt sig i många sammanhang mot den här typen av jämförelser. Och då tänker man väl typ kugghjul eller någonting väldigt konkret.
Ja, det där, nu är du ju verkligen inne på pudelns kärna, tänker jag. För att jag tycker att egentligen det absolut största problemet som vi har i psykologin är det här att vi just... Det låter som jag säger emot mig själv, men jag ska förklara varför jag inte gör det. Jag skulle säga att det absolut största problemet vi har i psykologin är att vi använder den här grundläggande metaforen om ett informationsbearbetande system som någon form av, låt oss kalla det, rotmetafor. Vi tänker helt enkelt att det är så insprängt i språket också att vi tänker om en människa som någonting som har input och output och det sker en bearbetning däremellan. Och jag känner mig personligen väldigt bekväm att göra det i en, låt oss säga, mer biologisk kontext. Jag är inte biolog, men utifrån...
Du kan bli.
Ja, jag är på väg. Jag är ju redan nu på avdelningen för biologisk psykologi.
Ja, precis.
Men jag skulle säga då att... Däremot finns det ju väldigt, väldigt mycket psykologi som bygger på input och output och en bearbetning däremellan. Och då tycker jag att man har infört en dualism. Man tänker att en människa är, alltså det är egentligen en förlängning av det här klassiska. Människan har en själ och själen egentligen är det som styr beteendet. Nu tänker ingen så länge, men jag tycker egentligen att den här, att använda grundläggande metaforen om input och output eller skilja på en del i att säga hårdvaran och mjukvaran. Det är ju att hålla liv i den här idén då om att psykologin är någonting som sker mellan input och output. Och det tycker jag absolut inte. Utan jag tänker att psykologi är någonting som sker i interaktion mellan organismen och omgivningen.
Mm.
Och över tid.
Men som inkluderar input, output och processande mellan input och output. Eller varför inte?
Alltså, jag tänker... Personligen tycker jag att det finns ett stort värde att på något sätt göra en koherent vetenskap utifrån premisser. Och då tycker jag det är svårt att kombinera det här input-output-sättet med ett, vi kan säga, organism, interaktion med omgivningen, sättet att tänka om vetenskapen. Tänka att människans medvetande till exempel är någonting som finns mellan input och output. Då har vi redan introducerat en dualism som typiskt bland annat, bland många andra problem då, leder till att vi missar väldigt många av kontextuella faktorer. Men det kan även gå till så, vad ska vi säga, djupgående frågor som hur man går det att observera tankar.
Men vänta, om vi tänker den här input-output, säg att du skulle analysera Stanford Prison Experiment eller ta något annat klassiskt socialpsykologiskt experiment som har nästan tvingat på psykologin en förståelse och en uppfattning om vad kontext och förväntningar så betyder för en. Skulle du inte i princip kunna tänka på input-output hos en individ som antingen är i fångkategorin eller vaktkategorin, eller för den delen mellan dig och mig i det här samtalet där det är otroligt mycket kontext. Så har jag vet ju en del om ljudet och synen, hur det tar sig in i mig och möter förväntningar och att jag försöker förstå det. Jag hör vad du säger, men jag tänker också på annat jag läst eller tänkt på som du har skrivit eller vi har pratat om eller annat jag vet. Så här. Och så gissar jag någonting och sen så säger jag det. Är inte det input output i ett kontextsammanhang?
Alltså,
varför gör den metaforen skada?
Alltså, jag tror att man kan lätt missa historiens betydelse. Att när vi sitter här så är det väldigt, väldigt mycket av din och min historia som finns närvarande. Och det blir ju... Ska man ha en vetenskap som syftar till att inte bara, vi kan säga, teoretisera om vetenskap utan också, eller teoretisera om beteende eller psykologiska fenomen utan också kunna påverka det. Till exempel i en terapisituation, men egentligen i alla sammanhang. Då har man ju mycket vunnet av att man förklarar sina fenomen utifrån till exempel kontextuella faktorer som går att påverka. För då kan vi ju bidra till en beteendeförändring med hjälp av att påverka kontexten. Och jag tycker generellt sett att när man förlägger förklaringar mellan input och output, då blir det ju lätt att man inte kan påverka det då som är mellan input och output. Man kanske hittar på, det är ju vanligt att, vad ska vi säga, om man går in på Cancerfondens hemsida kanske det står, vad är den, varför röker ungdomar? Jo, det beror på deras attityder till rökning. Ja, men, och det låter ju väldigt rimligt. Men frågan som man bör ställa sig då, tänker jag, är, har man nytta av den förklaringen? Eller blir det precis som det här vi sa för en halvtimme sedan? Blir det egentligen så att man stannar analysen för tidigt istället för att gå vidare då till, okay, ja, men vad är det i så fall då som skapar olika attityder? Mm, är det hur vi pratar med ungdomar eller är det hur...
Bra poäng.
Ja. Så det är... Ja.
Och om vi tänker på ett informationsbehandlande system, vad står det för?
Alltså det... Här kommer det här konstiga då. Att det är ju verkligen ett system som har, låt oss säga, input och output. Jag tycker det passar utmärkt att prata om datorer på det sättet. Och sen så är jag försiktig med att prata om människor på det sättet. Men det här kan man också gräva i olika definitioner. Och jag skulle väl kanske egentligen säga så här, att abstraktion är någonting som människor gör, att abstrahera. Och jag skulle till och med säga att vad är information? Jo, det är det som är kvar när abstraktionen är gjord. Information är i naturen abstrakt. Och sen,
information är i naturen abstrakt?
Ja,
så?
Det skulle jag säga. Så som jag menar med information när jag pratar om informationsbehandlande system. Och sen kommer vi ju väldigt snabbt till de här frågorna om då språkets funktion att tillskriva symboler, mening och så vidare och så vidare. Där det då, jag tror egentligen nästan ingen, håller på att säga, tänker att information har en mening utan någon som betraktar informationen eller tolkar informationen. Jag tror många ändå känner sig bekväma med att det är lyssnaren som tillskriver mening till informationen. Men jag tycker att psykologin gör sig själv en björntjänst när vi använder informationsbearbetningsmetaforen. Däremot, för att svara på din fråga, så tycker jag det är alldeles utmärkt att prata om informationsbearbetande system när man ska konstruera datorprogram eller ska till och med konstruera då maskiner som kan delta, att vara deltagare i inlärningsexperiment till exempel. Eller om vi vill studera tänkande med en maskin. Här vill jag också säga, jag håller på att försöka vänja mig om och säga tänkande i en maskin då, och säga istället tänkande med en maskin. Förstår du vad jag menar? Jag
förstår precis vad du menar.
I den här artikeln som jag läste i morse då, så står det thinking eller behavior då, that occurs with respect to the organism, tror jag det står.
Mm-hmm.
Och det blir ju lätt lite krångligt, man ska säga så här. Vi är så vana att säga of eller in eller så.
Mm. Som om livet inte var tillräckligt krångligt ändå, Robert.
Ja, exakt. Men jag tycker det svenska med funkar ganska bra.
Ja.
Så om vi ska studera tänkande med en maskin som deltagare, då måste vi på något sätt programmera det systemet. Och för att kunna göra en sån, låt oss säga, plan för det, så funkar det utmärkt att tänka i input och output.
Men egentligen en maskin, det är inte riktigt en burk du tänker på, utan det är någon slags, visserligen någonting som kan rymmas i en burk, men som har vissa egenskaper.
Jag tänker så här att det kan vara en burk, men vi pratar ju om en programvara som kör på burken. Och det jag egentligen pratar om är ju någon form av formell specifikation som leder till, vi kan säga, det man programmerar in. Mm. Och återigen, där funkar det utmärkt att tänka i input och output.
Mm.
Och det är ju där nästan all artificiell intelligens och kognitionsvetenskap har ju tagit det angreppssättet att för att kunna studera psykologiska processer med maskiner så måste vi, det, i den, mycket av den tanketraditionen då, trycker man in under samma tak då. Att få in det här med datorprocessande och psykologiska processer. Att kalla båda för informationsprocessning är ju ett fruktansvärt smart drag. För då kan vi ju helt enkelt tala om psykologiska processer på ett sätt som gör att man kanske kan programmera in dem.
Mm. Okej, okay, så här har vi en öppning till någon slags användning.
Alltså det jag menar helt enkelt är att det klassiska sättet att prata om psykologi som informationsprocessning var ju väldigt smart på 50-talet.
Mm.
Sen tycker jag det har förstärkt en dualistisk idé som verkligen inte är hjälpsam. Jag skulle säga att det är 100% det som har gjort att psykologi som vetenskap inte alls har utvecklats som det skulle kunna ha gjort. Faktumet att vi håller liv i orsaken till beteendet finns mellan input och output skulle jag säga är det som har lett till att psykologi inte har utvecklats så som andra vetenskaper.
Därför att du tänker dig mellan input och output finns vad?
Alltså jag använder ju inte ens begreppen input och output i människosammanhang.
Nej, men du vänder emot implicit dualistiska tänka i det tankesättet.
Ja,
verkligen. Därför verkligen. Att mellan input och output finns
ja,
the mind. Eller alltså är det, jaha, var, någonting tänkt. Som, det är det jag är ute efter, förtydliga det här resonemanget.
Ja, visst. Ja, precis. Mycket psykologi som bygger på att någonting ska finnas där, oavsett om man kallar det själ eller spöke eller the mind eller medvetandet eller vad det nu är, så är det någonting i alla fall där.
Och är det som är det dualistiska, tycker du?
Ja, det är dualistiskt att introducera, att säga till att börja med då, att psykologin är någonting som sker mellan input och output, men inte, vi säger, utanför. Att hitta på en gränsdragning som inte finns. Som kommer från språket, som kanske kommer från en kristen tradition.
Mm.
Som inte fanns på alls samma sätt, säger vi, för längre tid tillbaka sedan.
Och som vad jag förstår inte finns i alla kulturer heller. Där det inte alls är självklart att man pratar om kropp på samma sätt. Som i andra, och därför inte kan göra en kropp-själ-distinktion till exempel.
Mm.
Även om det också finns ganska många exempel som tyder på att vi har någon slags medfödd kropp-själ-dualism. Det är en väldigt bekväm förenkling vi kan göra, och vi gör åtskillnad mellan levande kroppar och icke-levande objekt sådär då, i vissa fysiska egenskaper verkar det som. Men det är kanske en annan fråga. Men du, jag skulle vilja att du förtydligade en sak som jag har lite svårt att förstå. Mm. Det är det här med att du säger att information är det som är kvar när abstraktionen är borta, eller var det tvärtom? Berätta om detta.
När man är klar med abstraktionen.
Så?
Vad är information? Det som är kvar när man är klar med abstraktionen.
Ja.
Jag vet inte om den beskrivningen är hjälpsam här egentligen, för att
jag har lite svårt att förstå när jag söker hjälp här.
Alltså,
det är Paywang som har pratat om det här, till exempel.
Det är en forskare som jag har haft mycket att göra med som har sagt det. Och det kanske egentligen är mer hjälpsamt att prata om, vad ska vi säga, data som någonting, det tror jag många kan känna igen sig, att det är symboler som i sig är meningslösa. Ska man designa ett system som gör någon form av bearbetning, då måste ju bearbetningen ske på någon, låt oss kalla det, kvalitet av informationen.
Mm.
Säg att man har byggt ett en elektronisk krets som kan kategorisera färger. Då är det ju som att den elektroniska kretsen konverterar någon form av total kaos till någonting som är kategoriserat. Och där kan man ju säga att det sker en abstraktion, och det som är kvar efter abstraktionen är ju något vi kallar färginformation.
Är det det som inte ryms i abstraktionen?
Vad sa du, det som ryms?
Det som inte ryms inom abstraktionen. Alltså det som inte låter sig fångas in i hur abstraktionen är gjort. Det finns på kartan, men inte, det finns i verkligheten men inte på kartan.
Det är?
Information.
Jag skulle nog i så fall säga att det är tvärtom. Att informationen är det som rymdes, som vi faktiskt fick fatt i när vi abstraherade. Lyckades vi göra en kategoriseringsprocess så kommer det ut blått, rött, rött, blått, blått, rött, rött. Då är ju den en sorts abstraktion från kaoset till kategorier.
Mm.
Och då menar jag att informationen är det som är kvar. Och sen behöver ju fortfarande någon make sense av de nya symbolerna som kommer ut där.
Jag tror vi närmar oss här artificiell generell intelligens. Mm. Och jag tänker att vi avslutar det här samtalet med några ord om det och dess ursprung. Och sen så tar vi ett nytt samtal där vi pratar mer om vad det verkligen är. Vad är AGI som du kallar det för? Och hur använder du det? Och vad drömmer du om i din forskning? Om du bara vill förklara om det går. Ge en ledtråd. AGI.
Ja. Nej, men det är ju det här att skapa datorsystem som är kapabla i väldigt många olika sammanhang istället för i väldigt enstaka. Alltså istället för en bildkategorisering, schackspelare eller någon form av vad ska vi säga, kartläsare eller självkörande bil. Istället för det, att skapa system som kan kanske göra alla av dem där, men kanske lite halvbra. Det är väl ungefär som vi människor fungerar. Det är vad jag skulle säga att artificiell generell intelligens som handlar om.
Mycket intressant. Det är på något sätt både lockande, lovande och hotfullt, möjligtvis.
Så kan det vara.
Tack Robert för att du var med i Stressforskningspodden.
Tack så jättemycket.